Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Rysarstunden. Det är jag som är Alexandra.
Och det är jag som är Linda.
Idag sitter vi inte hemma hos mig och spelar in.
Nej, det gör vi inte minsann.
Nu sitter vi faktiskt vid High Coast Contents inspelningsstudio.
Ja, det gör vi.
Så spännande.
Ja, verkligen.
Och kul.
Ja, nytt och spännande och ja.
Känns lite proffsigt också.
Ja, men det gör det.
Mm. Innan vi går in på dagens ämne så tänkte vi ge er som man lyssnade på clownavsnittet, alltså avsnitt 2 i den här säsongen, en liten update. I det avsnittet så pratade vi om en kvinna som heter Marilyn Warren. Och hon blev ju skjuten till döds av en clown som kom med ett blombud och ringde på dörren.
Mm.
Och när clownen ringde på dörren, sköt Marilyn och gick lugnt tillbaka till sin bil. 30 år efter mordet så greps ju en kvinna med namn Sheila Keen. Och den här rättegången, den skulle ha varit i år, den 21 oktober. Men den har blivit uppskjuten ännu en gång. Den har blivit uppskjuten ungefär 7 gånger innan. Så vi får helt enkelt försöka hänga med i det här fallet för att hålla er och oss uppdaterade vad som händer. För det kan ju vara spännande att veta.
Ja, men eller hur? Så det får vi verkligen göra. Men nu till dagens avsnitt.
Mm.
Och idag så kommer vi ju prata om ett fruktansvärt grymt och kallblodigt fall. Och vi ska prata om Suzanne Capper. Och hon dog efter att ha utsatts för tortyr under en veckas tid. Av en grupp människor som hon trodde var hennes vänner och som hon faktiskt litade på. Och vi vill ge en stark varning inför det här avsnittet. För det kommer nämnas hemska och grymma detaljer. Och är man känslig, då bör man kanske hoppa över det här avsnittet.
Åriga Suzanne Capper kom från Greater Manchester i England. Hon växte upp i ett trasigt hem och fick aldrig uppleva hur det var att vara älskad. Hennes pappa var okänd och hon blev lämnad av sin mamma när hon och styvpappan skildes. Suzanne bodde därför kvar med styvpappan och sin äldre syster Michelle Capper. Människor runt omkring Suzanne beskrev henne som en snäll, väluppfostrad men lätt manipulerad flicka som bara ville bli älskad och omtyckt.
Ja, Och 1992, då Susanne var 16 år, så började hon skolka från skolan. Och hennes lärare alltså, beskrev hennes närvaro som oregelbunden. Och runt den här tiden började hon också sova över på soffan hos en Jean Powell, som brukade ha suttit barnvakt åt Susanne då hon var i 10-årsåldern. Och Jean Powell, hon var 26 år, hade 3 barn och bodde på 97 Langworthy Road i Moston.
Mm, och den här Jean Powells, hennes hem var ett riktigt drognäste. Och utöver det så var det även ett tillhåll där det såldes stulna bilar och det bedrevs vilda sexfester. Så hennes hem det besöktes av väldigt många människor som tyckte om att hamna i trubbel helt enkelt.
Mm.
Och även Susannes syster, Michelle, som hade bott i det här huset, hon flyttade ut efter bara 2 månader på grund av allt kriminellt som pågick där. Susannes styvpappa ska ha försökt hindra Susanne från att bo hos Powell. Men Susanne ska ha haft en väldigt stark vilja, ska den här pappan ha sagt då. Och styvpappan, han hade ju ingen bra känsla om det här stället. Och ska vid upprepande tillfällen ha kallat Powells för, alltså deras hus för ondskans hus. Och i det här huset träffade Susanne den grupp människor som skulle komma att tortera henne i flera dagar för att till slut döda henne.
Jean Powell hade också en väninna som hette Bernadette McNeely. Och hon bodde bara 3 hus ifrån den här Powell. Och även hon var ju drogmissbrukare och hängde så ofta hon kunde, alltså hemma hos Powell. Så till slut bestämde de att den här McNeely och hennes 3 barn skulle flytta in hos Powell. Så det var ju alltså då hos Powell som Susanne blev bekant med McNeely. Jean Powells exman Glynn brukade också vara hemma hos Powell. Och han hade suttit i fängelse för rån, stöld och ja, men några andra kriminella beteenden. Och det var även en Anthony Dudson som var 17 år. Han bodde också mer eller mindre i det här huset. Och han var också pojkvän till den här Bernadette McNeely. Men han ska även ha delat säng med Jean Powell.
Mm-hmm.
Jean hade dock en egen pojkvän. 27-åriga Jeffrey Lee. Och utöver de här människorna så fanns det också 18-åriga Clifford Pook i huset. Och han var Jean Powells yngre bror och före detta pojkvän till Susanne. Så sammanlagt 6 personer, eller 7 med Susanne, bodde i det här huset.
Just det. Och Susannes stora syster, hon minns hur samtliga i huset brukade mobba Susanne. De utnyttjade hennes snälla och ödmjuka sidor. Och Susanne, hon var ju inte rädd för de här människorna. Men hon lät dem ändå utnyttja hennes goda sidor. Och anledningen till att hon tillät det var ju för att hon fick ju den uppmärksamhet som hon alltid längtat efter så himla mycket. Alltså, det var ju folk som såg henne, helt enkelt.
Mm.
Och hon såg ju dem som sina vänner. Och hon hade ju inga andra vänner utanför det här huset.
Nej, man förstår ju ändå att hon på något vis gjorde det. Alltså lät dem utnyttja. Men ja, den här Powell, hon hade också övertygat Susanne att hon skulle jobba. Bara för att Powell då skulle kunna ta allting Susanne tjänade. Så Powell tillät Susanne att behålla $5. Och det är ju ja, men, cirka 53 kronor typ i dagens pengavärde.
Det fick hon alltså behålla?
Ja, precis.
Oh. Ja.
Och det fick hon då ja, men, spendera för hennes personliga utlägg så att säga.
Mm.
Ja. Sen hösten 92, då ska Susanne ha knackat på hemma hos deras mamma efter att ha blivit utsatt för en grov misshandel av hennes så kallade vänner i det här huset då.
Mm-hmm.
Men Susannes mamma avvisade henne på grund av att mammans pojkvän inte gillade att Susanne skulle bo hos dem. Så Susanne hade ju helt ingen, alltså hon hade ju ingenstans att ta vägen, helt enkelt.
Alltså vilken mamma.
Ja, men eller hur?
Alltså, man får väl säga tyst till pojkvännen. Nu kommer min dotter, hon ska bo här. Hon har blivit missad med sina vänner.
Ja, man tycker ju det. Men ja, det gjorde hon inte. Så, ja, men så sen hon återvände ju till Pauls hus.
Mm. Ja, och efter hon hade kommit tillbaka till huset så, ja, men då började ju den dagliga misshandeln förvandlas till någonting mer ondskefullt. Gruppen hittade på en massa saker som de anklagade Susanne för.
Mm-hmm.
Alltså bland annat anklagade de henne för att ha stulit en exklusiv dyr rosa kappa. Och den här anklagelsen den ledde till ytterligare en misshandel.
Ja, och i december då, 92, då gick det från illa till riktigt illa. Jean Powell, McNeely, Glynn och Dudson, de hade ju fått flatlöss allihop.
Mm-hmm.
Och såklart var det ju Susanne som fick skulden för det här.
Såklart.
Ja. Och såklart så misshandlade ju också gruppen Susanne för det här. Susanne återvände faktiskt efter det här hem till styrpappans hem.
Mm, just det. Och den 7 december så lurade gruppen Susanne att en pojke som Susanne var kär i, han ville ju såklart träffas.
Ja, såklart.
Och de här vännerna då, de skulle ju vara så snälla och skjutsa Susanne där hon skulle träffa den här pojken. Men istället för att ta henne till mötesplatsen som de hade bestämt, eller som vännerna hade bestämt att de skulle träffas på då, så körde de hem henne till Powells hus igen. Så fort de kom fram till huset så tog gruppen, alltså vännerna, tag i henne och höll ner henne medan Glynn våldsamt rakade av Susannes hår på huvudet och hennes ögonbryn. Susanne tvingades sedan själv att städa upp sitt eget hår. Och den yngsta i gruppen, alltså Anthony, han drog sedan en plastpåse över Susannes huvud och slog henne sedan upprepade gånger hårt i huvudet. Enda gången som de tog bort den här påsen, det var när hon svimmade på grund av syrebrist.
Så hemskt.
Fruktansvärt hemskt.
Mm-hmm.
Powell och McNeely, de misshandlade henne sedan med ett träverktyg som var ungefär en meter långt och ett skärp. Sedan togs hon in på en toalett där hon tvingades raka bort sitt könshår som straff, sa de, för att ha smittat dem med flatlöss.
Ja, just det. Herregud, stackars tjej.
Men fruktansvärt.
Ja, men det slutar ju inte där som ni säkert förstår. Utan de band sedan fast henne i en säng som stod placerad i husets vardagsrum. Och där sov hon då hon inte blev ytterligare misshandlad. Och de brukade slå henne med bältesspännen och träslevar och sådär. Och gruppen tvingade även henne sedan att ligga i ett träskåp.
Mm-hmm.
Ja, men ja, och av förståeliga skäl, ja, men då så skrek ju Susanne.
Mm.
Och, alltså hon skrek och hon skrek och hon skrek.
Fullt förståeligt.
Ja. Och till slut så blev Pauls och McNeelys barn, alltså de här, ja, deras barn,
mm,
de blev ju rädda för det konstanta skrikandet. Och Susanne flyttades då istället till McNeelys tomma hus som låg, som sagt, bara några hus ifrån. Mm. Ja.
Just det.
Under de 5 kommande dagarna blev Susanne utsatt för ständiga överfall som blev värre och grövre ju längre tiden gick. Gruppen brände henne med cigaretter och injicerade henne med amfetamin. Hon spände sedan fast som på en sängram, som jag förstår det, som liksom stod upp.
Mm.
Ja, och där utsattes hon ju sedan för smärtsamma fysiska och sexuella övergrepp.
Alltså det blir sjukare och sjukare det hon utsätts för.
Ja, det blir ju det.
Hur kan man, alltså, hur kan man som grupp vänner, som kallar sig för vänner, utsätta dem för så, något sånt här?
Jag förstår inte. Nej, på riktigt.
Det är helt sjukt.
Ja, det är det. Men gruppen retade henne alltså hela tiden. Och inför varje misshandel eller tortyr så att säga, så inledde den här McNeely det hela med att säga "Chucky is coming to play." Och Chucky, det är ju den här dockan i Den onda dockan, filmerna.
Just det.
Ja. Och de tvingade henne också att lyssna på rave-musik på högsta volym i ett par hörlurar som de hade satt på henne. Och ja, men främst då låten "Hi, I'm Chucky", Wanna Play. Vi kommer att länka till den här låten på våra sociala medier, så vill ni
eller i avsnittsbeskrivningen finns det också länkat.
Ja, precis. Så för er som vill höra vad det är för låt kan göra det där.
Efter att flera dagar hade passerat och Susanne hade legat i sin egen avföring, så la de henne i ett badkar som de hade fyllt med ett bakteriedödande rengöringsmedel. Och sedan tog de en styv borste och skrubbade hennes kropp tills hennes hud började gå sönder och ramla av.
Fy fan, usch, aj.
Ja. Det är typ ont i huden när man, när man hör, alltså, hör det här.
Åh fy, vad det ska svida.
Alltså. Mm. Fruktansvärt. Puck tog sedan en tång och drog ut två av hennes tänder. Dadson ska ha berättat hur han stod i dörröppningen in till toaletten där Susanne låg i badkaret. Puck tog av hennes munkavel och sa åt Susanne att hon skulle öppna sin mun. Han sa till henne att han skulle dra ut hennes tänder. Och sedan började han slå på tänderna med tången. Därefter greppade han tag i en tand med tången och började dra, men den gled av. Då slog han henne några gånger till på tänderna och sedan greppade han tag i tanden igen. Och den här gången så drog han verkligen hårt. Han drog så hårt att Susannes huvud följde med framåt ända tills det hördes ett plopp. Och sen hade han tanden i tången. Sen gjorde han samma sak igen och igen medan han skrattade.
Usch, hemska människor.
Mm.
Ja, och i slutet av veckan då var båda hennes armar brutna och hennes kropp var täckt med brännmärken.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Och hon saknade några tänder och alltså hela hennes hud var röd.
Så för fan.
Ja. Men gruppen då, de fick ju reda på att Susannes familj skulle anmäla henne saknad.
Ja, för hon hade ju inte varit hemma på ett tag.
Nej, någon hade, och de hade väl inte hört ifrån henne.
Nej.
Nej. Så de kom ju då överens om att de var ju tvungna att göra sig av med Susanne.
Mm, såklart.
Mm, ja. Så den 14 december då tvingade gruppen ner Susanne i bagaget på en stulen Fiat Panda. Och så körde de sedan cirka 24 kilometer till ett avlägset område nära Stockport.
Just det.
Ja, och den här McNeely då, hon som sjöng inför varje tortyr och sådär. Ja, hon ska ha fnittrat under hela den här bilfärden. Och väl framme så tvingar de ner den nakna Susanne i ett dike som var fullt med grenar och taggar. Sedan dränkte de henne i bensin. Ja, och slutligen så tände de eld på henne.
Alltså jag blir så fruktansvärt förbannad på de här människorna.
Mm, man blir det.
Det bara kryper i min kropp.
Mm.
Vem, vad, hur, alltså varför, hur kan man göra så här?
Ja, och alltså fine att en människa gör det, men hur...
Ja.
Kan man vara flera? Alltså, hur hittar man likasinnade som går med på att
eller
göra
hur?
Det här?
Någon av dem måste ju känna att men det här är inte okej.
Okay. Eller hur? Fattar inte, som sagt.
Nej.
Nej. Men medan Susanne då var där nere i diket och brann så hånade Bernadette McNeely henne genom att sjunga Burn Baby Burn. den här låten från Disco Inferno.
Mm. Burn, baby, burn.
Ja, ja. Precis. Oh. Och resten av gruppen skrattade.
Nej, som sagt, jag blir förbannad. Alltså, riktigt, ja. Riktigt jäkla arg.
Mm. Ja, man blir ju det.
Det är sjukt.
Ja, så sjukt. Sen satte de sig i bilen och lämnade henne att dö där i ensamhet.
Trevliga vänner.
Mm.
Mycket trevliga.
Det är vänner det.
Ja, och efter att den här gruppen med de så kallade vännerna då, hade åkt så lyckades den mycket sargade och brända Susanne faktiskt ta sig upp ur diket och krypa ungefär 400 meter till vägen. Och ungefär vid 6:10 på morgonen så hittades hon av en Barry Sutcliffe och två kollegor till honom som var på väg till jobbet. Och när hon hittades så ska Susanne ha upprepande gånger mumlat där borta på fältet. De brände mig. De hällde bensin på mig. Men Susanne hade inte behövt förklara det. Barry kunde ju se på hennes skador vad som hade hänt. Han körde henne genast till det närmsta hus som man kunde hitta. Och han väckte de som bodde där då. Och det var Michael Kopp och hans fru Margaret Kopp. Och han bad dem ringa efter ambulans. Michael ska ha sagt att båda hennes händer såg ut som aska. Hennes ben såg ut som rått kött. Och hennes fötter såg ut som förkolnade.
Fy. Alltså.
Att hon ens kom ut ur det diket.
Ja, att hon lyckas krypa ur, ja.
Ja.
Mm.
Sjukt. Och hennes ansikte. Det hade i stort sett inga ansiktsdrag kvar överhuvudtaget. Michael slogs av hur trevlig Susanne ändå var.
Sjukt. Alltså, hur kan hon ens...
Ja, alltså hon ska ha tackat hela tiden för hjälpen. Och det var ju frun där som satt och försökte ta hand om henne. Och frun fick ju som en instinkt. Och jag förstår henne för att alltså, omhändertagande... Man ville hjälpa och ta hand om. Mm. Så hon hade ju lagt armen om Susanne. Och då hade ju Susanne ryggat tillbaka. Troligtvis på grund av smärtan.
Ja, det förstår man ju.
Såklart.
Mm.
Susanne hade också druckit 6 glas med vatten. Men hon kunde inte hålla i glaset själv. På grund av hennes skador på händerna.
Fy fan, än en gång.
Ja, alltså, jag tror inte man kan säga det nog många gånger.
Nej.
Det var ett fruktansvärt fall.
Mm. Ja, verkligen. Och, ja, men när ambulansen kom så kördes hon ju i ilfart till sjukhuset. Mm. Och innan Susanne föll in i koma så hann hon faktiskt namnge de här 6 så kallade vännerna.
Mm.
Och fan, vad adressen bra. Till Pauls hus.
Ja.
Ja.
Svinbra, Susanne.
Verkligen. Alltså hennes kropp var bränd till 80%. Och så allvarliga att hennes mamma och styrpappa inte kunde identifiera henne.
Så sjukt. Alltså, tänk att hela du, alltså det som utstrålar dig utseendemässigt,
det finns inte. Ja. Ja, fruktansvärt.
Helt sjukt.
Fruktansvärt. Ja, hon kunde ju bara identifieras genom 1 enda fingeravtryck som inte var bortbränt. Och det var en del av hennes tumme.
En del.
Mm.
Mm.
Och ja, men som ni kanske förstår så vaknade ju Susanne aldrig upp ur koman igen. Och 4 dagar senare, den 18 december, så dog hon på Withington Hospital.
7:30 på morgonen, den 14 december, kom polisen till Powells hus. Och det möttes de av en total röra. Vardagsrummet, det var belamrat med skräp. Och det var stulna bilsäten längs väggarna istället för soffor. De genomsökte Powells hem Och i soporna kunde de hitta Susannes hår, blodiga tänder och tänger. Och polisen grep samtliga som befann sig på platsen. Powell och McNeely ska ha skrattat och skämtat med varandra när de blev arresterade. Och till en början så förnekade samtliga i gruppen att de var delaktiga i Susannes mord. Ända tills Anthony Dudsons pappa övertalade honom att berätta allt för polisen. Och efter att han hade gjort det så erkände samtliga personer i gruppen. Men alla skyllde såklart på varandra.
Men den 23 december, fortfarande år 92, så åtalades de för Susannes mord. Rättegången varade i 22 dagar och utöver mord så anklagades Powell, McNeely, Glynn och Dudson också för kidnappning och vållande till svår kroppsskada. Och under rättegången så ska gruppen, ja, men som du sa, ha skyld på varandra.
Mm.
Alltså som ett försök att minska skulden på sig själva.
Mm.
Ingen av dem tog heller på sig skulden för att ha tänt på Susanne.
Nej, just det.
Nej. Och enligt Jim Powell så sa hon att, alltså hon satt kvar i bilen menade hon, medan de andra då tände på.
Mm.
Ja, eller hur? Powell ska tydligen ha sagt att, ja, men hon var stum, att hon var rädd när hon satt där i bilen. Och hon hävdade också att hon hade låst in Susanne i det här träskåpet som hon fick sova i. Alltså att det var för Susannes säkerhet och att hon älskade Susanne som en syster. Och sen la hon också till att hon inte klarar av våld. Alltså hon slår inte ens sina egna barn, menade hon.
Eller hur?
Ja. Och den här McNeely, hon sa ju att hon hade hållit i bensindunken. Men att det var Anthony som hade tagit alltså beslutet att tända på Susanne.
Mm.
Och som hade utfört liksom själva bränningen eller vad man säger.
Just det.
Hon menade också att hon hade injicerat amfetamin i Susanne för att skydda henne.
Mm-hmm.
Från att bli injicerad med heroin. Make sense?
Nej.
Nej. Och Anthony, han sa ju att det var Glynn som hade tänt på Susanne. Så de skyllde ju som sagt på varandra. Mm,
riktigt, alltså rundgång av sånt.
Mm.
Och när det blev dags för domaren Francis Potts att meddela domen så sa han att mordet är så fruktansvärt. Alltså det är så fruktansvärt som bara går att föreställa sig.
Ja, det kan man ju hålla med om.
De vuxna i gruppen, Powell, McNeely och Glynn, de fick livstidsfängelse med möjlighet till benådning efter 25 år. Dudson blev dömd till obestämd tid med möjlighet till benådning efter 18 år. Clifford Hayes och Jeffrey Lee fick båda 12-15 år. Och i januari 2012 kortades Jean Powells strafftid ner med 2 år. För att hon hade visat ånger och hjälpt till att stoppa en rymning.
Det köper jag ju inte riktigt att hon faktiskt skulle ha varit. Alltså ångerfull.
Nej. Nej, alltså spel för galleriet skulle jag vilja säga.
Eller hur?
Gör man såna här saker, då tror inte jag att man ångrar sig.
Nej, och varför ångrar man sig i sådana fall inte på en gång?
Exakt. Alltså,
och innan det hinner gå så jävla långt.
Ja, men exakt. Alltså, det är väl lite det jag menar. Jag tror inte man ångrar sig efter några år. Och bara, åh,
nej.
Gud, vad fel jag gjorde.
Mm.
Nej, men det skulle inte ha gjort så från första början.
Nej. Nej, det köper jag inte som sagt.
Nej.
Men ja, jag vet inte riktigt vad som är värst med det här fallet. Alltså sån fruktansvärd rädsla och smärta som Susanne måste ha upplevt.
Mm.
Alltså det är så otroligt grymt.
Mm. Alltså det går ju knappt att föreställa sig
Nej.
Smärtan hon måste ha upplevt.
Nej, det gör ju inte det. Nej. Och dessutom så hade ju Susanne kanske inte behövt dö. För vid ett tillfälle så ska faktiskt en David Lee, 18 år gammal, har alltså vistats i huset av någon anledning.
Mm-hmm.
Vet inte riktigt varför. Men när han var där så hörde han att det var någon som skrek i ett annat rum.
Mm-hmm.
Och ja, men han frågade ju då såklart vad det var som pågick.
Mm.
Och då hade den här Lee alltså visat Susanne där hon låg.
Jaha.
Alltså fastspänd. Och Hill kunde ju tydligt alltså se bevis för att hon hade blivit utsatt för tortyr.
Nej. Han hade kunnat stoppa det där och då.
Ja. Och han lämnades också ensam med Susanne. Men han släppte ändå inte lös henne. Och han ska ha sagt att, alltså, Susanne frågade om han kunde hjälpa henne. Men han hade sagt att han inte kunde. Så han hade ju frågat vem hon var. Och hon sa då att hon hette Susanne.
Mm.
Och ja, men hon frågade om han kunde knyta upp de här knutarna. Men han hade inte kunnat göra någonting, sa han. För han trodde att den här gruppen då skulle misshandla han.
Mm.
Ja.
Ja, alltså okej, okay, jag köper den. Att man kanske inte knyter upp någonting och hjälper henne i stunden.
Mm. Men man kan väl åtminstone larma
exakt, så polis. Fort du kommer utanför dörren. Ta dig första bästa tid till polisen.
Ja, eller hur?
Alltså, ja. Ni måste till det här huset, det ligger en flicka eller tjej, alltså instängd.
Ja, ja, men eller hur? Men han trodde ju att om han hade sagt någonting till någon, ja, så skulle den här gruppen ha kommit efter han. Så han visste ju inte vad han skulle göra. Han var helt enkelt för chockad för att göra någonting, menade han. Och det kan jag väl i och för sig förstå så där kanske vid första anblick. Men när du har kommit ut därifrån, det har gått några timmar.
Precis.
Då kanske man borde ta sitt förstånd till fånga.
Man tycker det.
Ja.
Och den här Lee och Dudson, de ska ju också ha hjälpt Michelle, alltså Susannes stora syster, hennes fästman, att reparera hans bil. Medan då Susanne låg fastspänd inne i det här huset. Och fästmannen, hon hette Paul, och hade han fått veta att Susanne var där inne, så ja, men han hade ju typ slagit in dörren och gjort allt han kunde för att rädda henne.
Mm.
Men han kunde som inte ana att de här människorna var så kapabla till något sånt där barbariskt.
Nej, vem kan ana det? Alltså, det skulle man väl aldrig kunna tro om någon.
Nej, men utåt sett så verkar de som helt vanliga människor.
Mm.
Och så inne i det här huset så håller de på att misshandla och tortera en tjej till döds. Liksom.
Ja. Och tänk att veta att du har varit där utanför medans hon låg där inne och hade kunnat stoppa det om du bara hade fått veta något.
Ja, eller bara ynkat minsta lilla detalj om att det var någonting som för sig gick.
Ja, det kan inte vara så lätt att bära med sig.
Nej, precis. Och han har ju sagt att jag önskar att jag bara fick 10 minuter ensam med dem här i ett rum.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Verkligen.
Nej, som sagt, jag fattar inte hur man kan utsätta en annan människa för något sånt här.
Är så mycket fruktansvärt.
Men med det här så vill vi ändå säga tack till alla som har lyssnat på det här avsnittet.
Ja, tack.
Ett hemskt avsnitt, men ändå intressant. Att få lite inblick i hur människor faktiskt kan vara och fungera.
Ja.
Ja, men tack igen hörni. Nästa gång vi hörs den 22 december så kommer vi ha lite julmysrys.
Jajamän, så lyssna då.
Mm. Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.